Idag handlar det om tryggheten med Guds löften. Och Claes ska tala utifrån första Johannesbrevet. Johannes säger att han skriver för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och den glädjen kommer av nåden, av tacksamheten. Vi vet ju att nåd och tacksamhet hör mycket ihop. Det kan vi höra på orden från latinet. Vi har engelskans grace som är nåd. Och vi har gratias som betyder tack på diverse latinska språk. Det är samma ord. Första Johannesbrevet handlar om synd, om nåd, om ljus, öppenhet, kärlek och glädje. Nåd är något väldigt verkligt, starkt och nödvändigt. Nåd är inte lika med tolerans, acceptans, okejande. Nåd är mycket större. Nåd kommer efter en dom, efter att skulden är fastställd. En av texterna som vi har talat om och att vi ska läsa idag är Kung Davids syndabekännelse ur psalm 51. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. För att du må befinnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. Se, i synd är jag född och i synd har min moder avlat mig. Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden, så lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig känna fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få fröjda sig. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Amen. Vi tackar dig. Vi tackar dig för din förlåtelse, för din nåd. Amen. Ja, Claes.
Ska du sjunga som när ett barn kommer hem innan?
Okej.
Okay. Och vilken nummer
då är det? 5, 9, 6.
Ja, den passar så bra in på
okay.
Det som kommer sen.
Frälsningsvisshet, att vara säker på att jag är ett Guds barn och jag hör hemma i himmelen. Och det är alltså en betoning då på det Gud har lovat i sitt ord, Bibeln. Jag är övertygad om att man kan lita på Bibeln fullständigt. Men jag vet att människor säger, ja, men det och det motsäger sig, och det förstår jag inte. Och helt riktigt så är det på det viset att skulle vi hantera Bibeln hur som helst och bara rycka loss olika strofer och blanda ihop det, då blir det rörigt. Vi behöver ha en viss förståelse för hur vi ska hantera. Men det jag skulle vilja understryka, riktig understrykning, det är att Bibeln är Guds ord. Även om vi inte alltid förstår allting. Bibeln är en manifestation av skaparen och om skaparen. Det är det grundläggande. Men Bibeln innehåller väldigt mycket. Den innehåller frälsningshistorien. Alltså presentera Guds plan för återupprättelse och relationen med skaparen genom Jesus Kristus. Ja, det finns massa lagar i Bibeln. Det vet vi. Lagar för hela mänskligheten. Jag ser 10 Guds bud och sånt som ligger nära det, som gällande för hela mänskligheten. Men det finns också, och det vet vi, mycket som specifikt för det judiska utvalda folket som skulle vara en förebild och föredöme och visa på Guds handlande i historien. Och där finns det väldigt mycket lagar som kanske speciellt gäller dem. Men allt i Bibeln är inte lag. Det måste vi också förstå. Vi kan inte rycka loss någonting från ett helt sammanhang och säga det här måste absolut följa, det är Guds lag. Därför Bibeln innehåller så väldigt mycket. Vi måste upptäcka och förstå syftet med det som skriver och inte plocka ut det hur som helst ur sitt sammanhang. Visst, vi kan använda enstaka bibelord som får uppmuntra varandra. Det finns ordspråk och sånt som passar in i olika sammanhang. Vi kan använda bibelverser för att gratulera varandra på högtidsdagar och så vidare. Och ge uppmuntrande tankar. Och det är inte fel, för då fördärvar man inte syftet. Men det finns massa berättelser i Bibeln. Och sådana som inte är vana vid det, som kanske läser andra så kallade heliga skrifter, kan till och med säga, ja, jag förstår mig inte på det. När jag läser Bibeln så tycker jag det är bara en berättelsebok. Därför man har läst då det skeenden som finns i Bibeln av olika slag. Och det är det ju riktigt. Det finns både berättelse och bildspråk. Och en del av dessa och även historiska skildringar som finns i Bibeln kan vara svåra att förstå. För vi har ju facit. Vi vet att Gud älskar oss. Och att kärleken från Gud, den är så stark så att han vill ha oss tillbaka till sig. Han vill att vi ska bli frälsta. Och då kan en del berättelser och en del saker som finns i Bibeln vara svåra att förstå. Därför man tycker, ja men det här känns obarmhärtigt, det finns fel. Och det finns människor som hyllas som hjältar fast som egentligen gör en massa fel saker i, ska vi säga, om man ser ljuset av detta, att Gud är nåd och kärlek. Och det kan alltså vara svårt att förstå det om vi inte begriper och sätter oss in i sammanhanget, bakgrunden, kontexten. Det finns profetier, både sådana som är uppfyllda redan under Bibelns tid, som står om att de uppfylls. Och det är viktigt att veta om det. Men profetier också ofta, ska vi säga, konsekvensbeskrivningar med finare ord, om lite modernare. Av, det här händer om du inte ändrar dig eller till och med till ett helt folk. Och vi vet ju att det finns sådana som ändrar sig. Tänk på Jonabok. Ni vet, han kom till Nineve, denna storstaden på den tiden, och skulle tala om för dem att de gick mot fördärvet därför de levde i synd. Men så ångrar sig folk i Nineve efter hans predikan. Men då blev han sur, Jona, för ja, han tyckte att Gud skulle straffa dem ändå och utplåna staden, trots att de ångrar sig. För han hade ju kommit dit för den skulle gått igenom mycket för att komma dit. Och så kan det vara. Bibeln innehåller mycket levnadsvisdom också. drastiska exempel på livsöden, historiska fakta, människors upplevelser i det sammanhang de fanns i. Och det är inte en massa förskönande omskrivningar, och det tar jag som ett tecken på att det här är något som verkligen bekräftar sanningen. För skulle det vara så att man ville liksom göra någonting väldigt positivt bra så folk skulle bli attrakterade och hitta på, då skulle man tagit bort de här hemska sakerna. Men så är det inte. Det finns också böcker som berättar om det vi kallar historiska böcker, skeenden som väldigt mycket berör de judiska rötterna. Och i de geografiska områdena, i det området. Och idag så bekräftas det arkeologiska fynd. Men framförallt ställer Gud oss i Bibeln inför livsviktiga val. Till och med den store ledaren Mose, han får uppdrag att framföra till folket innan han lämnar att ni måste välja. Det är evigt liv eller evig död. Det är välsignelse och förbannelse. Och uppmaningen, välj livet. Du har ett val. Vi får komma ihåg att Gud motsäger sig inte sig själv, men han kan ändra sig, som vid fallet med Jonabok, där individen vände om till sin skapare. Och medlet för detta är kärleken. Och processen kallar vi för nåd. Gud talar aldrig mot sina egna bud. Men tycker vi människor i Bibeln som jag nämnde nyss, som kan verka som hjältar, de kan mörda och de kan ljuga och de kan vara allmänt omoraliska enligt vårt sätt att se. Men ändå används de på något sätt i speciella situationer. Men Bibeln beskriver det som det är. Den beskriver en verklighet, någonting som händer. Och det betyder inte att deras livsstil och moral är rätt. Det är bara Bibeln återberättar händelserna. Och den har något att lära oss idag. Men mitt i detta så finns det där med förlåtelsen och frälsningsvissheten. Mika 7, där står det ju, vem är en Gud som du som förlåter skuld och inte tillräcklig synd hos dem som är kvar av sin arvedel. Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har sin glädje i nåd. Det är en speciell hälsning till Israel där, men vi kan kanske ta till oss det också. Men något som gäller verkligen för alla, det är Johannes skriver i första Johannesbrevet, om vi bekänner våra synder, han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Eller det som läses här från psalm 51, bönen där, Gud, utplåna mina överträdelser, tvätta mig ren, skapa mig Gud ett rent hjärta. Och det får vara vår längtan att Gud ska göra något nytt i våra liv, trots allt röte som vi bär med oss många gånger in i livet. Men den absoluta grunden för vår frälsning, frälsningsvisshet, det är de löften Gud ger i sitt ord, Bibeln, om att vi är frälsta på grund av det Jesus gjorde för oss. Och jag kan inte se någon annan väg för att vara säker på sin frälsning än just det här erbjudandet som vi ser i evangelierna. De här löftena, de står alltid kvar där. De svajar inte bort, de försvinner inte. Och de beror inte på hur jag mår eller känner mig eller vad jag upplever eller vad jag gör och presterar. Utan för mig handlar det om att ta till dig löftena om att du är frälst genom det Jesus gjort. Tro på dem. Alltså i betydelse då, lita, förtrösta på dem. Därför vårt ja till Guds löften i Bibeln är grunden till frälsningsvissheten. Och den här tron eller förtröstan som ger denna frälsningsvisshet, den har satt sitt hopp till Jesu försoningsverk. Och med en sån tro så inser man att jag är förlorad om jag inte har Jesus. Och utan Bibeln så är ingen Jesus. För allt vi egentligen vet om Jesus, det är genom Bibeln, Guds ord. Och Jesus finns med profetiskt från första början och till det allra sista i Bibeln. Men har vi sagt vårt ja och bett Gud om att få gå hans väg, då är vi frälsta. Sen spelar det egentligen ingen roll vad jag känner eller upplever, även om det kan kännas gott att jag mår bra av detta. I Johannes 5 och 24 så står det: jag säger sanningen till er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Vilket löfte! Litar vi på detta? Och utan Bibeln hade vi inte haft detta löfte. Det hade inte varit sparat till oss. Det hade inte hjälpt med hur fina traditioner som helst. Men här har vi det svart på vitt. Vi har övergått från döden till livet. Vi kan alltså redan här och nu veta att vi har evigt liv om vi håller oss till Bibelns evangelium. Det är frälsningsvisshet. Men vi talar ju lite om omvändelse. Jesaja beskriver i 53 kapitlet: vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Och i Apostlagärningarna 2, där när Petrus predikar då, i den där stora pingstpredikan, så betonar han: ni ska omvända er och låta er döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Det handlar om att omvända sig från synd, står det. Och då kanske vi funderar på, ja, men frälsningsverket är redan gjort. Vad är det för något då som vi ska omvända oss från? Alltså det är enligt Bibelns definition egentligen att som människa vill jag gå sin egen väg bort från Gud. Det vi omvänder oss från när vi säger vårt ja till Guds evangelium, det är lusten att gå bara sin egen väg. Att vara bortvänd från Gud. Det finns flera ord för att beskriva synd i Nya testamentet, och det vanligaste betyder att missa målet. Rätt bra ord tycker jag. Därför att det för oss bort från målet, alltså det som Gud tänkt för oss. Det är djupare än yttre handlingar. Det är alltså hjärtas bortvändhet det handlar om. Alltså vår själviskhet, vår lust att försöka avsätta Gud i olika sammanhang. Men när vi säger ja till Jesus får vi förlåtelse för detta, och vi vill bli befriade från vår historia. Och i utbyte mot vår skuld får vi Jesu rättfärdighet. På ett plan är däremot syndens problem lösta då för oss. På ett annat plan finns det kvar, därför vi har ju en benägenhet att falla tillbaka i detta. Den syndfulla naturen som vi talar om ibland, alltså den gamla människan kallas sig för Bibeln. Den är inte förintad, den är en del av oss. Men i Jesus så är vi nya skapelser. Vi har fått bli födda på nytt och vi har fått del av hans ande. Den här tillväxten för mig som Jesu efterföljare handlar om att den nya människan i mig och dig ska växa till och den gamla människan dö bort. Det är det som kallas för helgelse. Det låter rätt fint. Helgelse, bli helgad, bli helig. Alltså att vi ska bli mer i oss själva vad vi redan egentligen fullt ut är i Jesus Kristus. Visst, vi kan falla i synd när vi i enskilda situationer gör det som är fel. Man ljuger för att rädda sitt eget skinn, man kan vara oärlig. Men man får omvända sig från detta också, resa sig upp, be om förlåtelse, ställa till rätta om det är möjligt att återställa. Det finns en annan typ som kan hindra oss också från att gå vidare och växa i det helgade livet. Och det så kallade som sån, när jag var ung och sådana som ännu äldre har hört begreppet skötesynd. Alltså synder man sköter om. Men det är sånt som vi kan odla och anse oss rätt till, exempel bitterhet, orena tankar, självömkan. Och den kan vara svår att bli av med. Men man behöver omvända sig från det också och bryta med så det inte förgiftar ens sinne. I Apostlagärningarna 14 så står det att vi predikar för er det glada budskap att ni ska omvända er. Alltså omvändelse är att bejaka Gud själv. bejaka hans frälsningsverk i Jesus och hans väg och vilja för våra liv. Och säger vi då detta ja till det Gud erbjuder, då har vi omvänt oss. Det kan liknas vid som att bli som ett barn, och det är precis så som vi ska leva inför Herren. Jesus säger i Matteus 18, om ni inte omvänder och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Kan man jobba sig till att bli viss på sin frälsning? Kan frälsningsvisshet bekräftas genom jag är duktig eller genom att jag har starka känslor för det? Det får ju inte vara grunden för vår frälsningsvisshet. Känslor kan spela oss många spratt. Gud kan visserligen få låta oss få uppleva väldigt mycket av honom i våra känslor. Då och då i alla fall. Men i Bibeln är löftena om detta väldigt vaga. Det kan vi inte säga. Jag har absolut Bibelns ord på att jag ska känna detta. Så är det inte. Och inte erfarenheter heller. Även om det är bra med goda erfarenheter. Det är bra att få känna att jag upplevt Gud i mitt liv. Men det är inte det som ska vara grunden för frälsningsvissheten. Det kan ha Gud som sitt ursprung, det du upplever. Men det kan också bero på annat. På andra omständigheter i ditt liv. Vi har alltså inga löften i Bibeln om att upplevelsen måste vara på det och det och det sättet. Men visst, det är jättebra. Även Paulus berättade om starka upplevelser han hade. Och vi vet att lärjungarna hade jättestarka upplevelser. Och vet att tronshjältarna i Gamla testamentet, de hade starka upplevelser. Men det är inte det som kan vara grunden för vår frälsningsvisshet idag. Och framförallt om man tror att frälsningen är beroende av goda gärningar, då har man missuppfattat Guds gåva. För hur ska man då någonsin veta om man gjort tillräckligt för att säkra upp den egna frälsningen? Nu beror det inte på vad jag gör. Det gör det inte. Vi missuppfattar kanske bibelordet om att tro utan gärningar är död. Paulus skriver om andens frukt. Det som är det frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och det hör ihop med goda gärningar. Och förr eller senare så blir det ju synligt i den troendes liv. Varför? Jo, om jag låter Jesus helga mig så att jag får växa i min tro på det viset, då blir det en del i mitt liv. Paulus skriver Filipperbrevet 2, och det vill jag avsluta med. Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Det är Guds verk att vi får vara hans barn och Guds barn. Men han vill ha vårt ja, och han vill att vi ska tillåta honom att bearbeta oss i våra liv. Så ta emot den hälsningen som är en uppmuntran. Ingen ska behöva vara osäker på att jag är frälst. Jag hör hemma tillsammans med Jesus i evighet i Guds rike. Du har ett löfte på det.
Jesus, jag vet du är min, och trots vad jag är i mig själv är jag din. Du fräls mig från döden och hjälper den. Du älskat mig för
Jag kommer att tänka på ett minne när du talade i början här, Claes, om jag får berätta om det. Du nämnde att Bibeln är full av människor som är berättelser av människor som verkligen är ofullkomliga. Fastän de kan vara högt aktade och sa föredömen i andra avseenden. Och när jag för många år sedan läste hebreiska på universitetet så läste vi också en del texter på andra språk som var samtida med bibelhebreiskan. Och jag slogs då av hur innehållsmässigt annorlunda de var, de andra texterna. Det var bara segrar, det var bara att förgöra fiender, det var inga svagheter. Hjältarna var macho till tusen. Och i Bibeln är det alltså vanliga människor med alla brister, med svagheter. Och då tänkte jag, vår Gud är Gud. De andra är verkligen avgudar. Det blev så tydligt att den boken vi har, den är så realistisk. Den handlar om en Gud som älskar oss svaga. Fast de är samtida alltså. Ja. Och i Nya testamentet har du också det. Petrus och hans svagheter och allt det här. Det är ju samma Gud. Ja, ett sidospår kanske. Vi beder. Både för stort och smått. Vi ber till Gud som har hela världen i sin hand. Du som låter det ske som sker. Låt oss lita på att du låter oss mogna i det som sker och att du ger oss inte alltid vad vi önskar och tror att vi behöver, men vad vi behöver. Vi ber för vår värld. Du har den i din hand. Vi ber för vårt eget land och våra myndigheter enligt ditt ord som säger att vi ska det. Vi ber om hederliga makthavare. Ja, ni fyller i som vanligt, den som vill. Jag hörde igår berättas om en som hade lidit svår förföljelse för sin tro. Och som hade sagt till oss som inte gör det, som lever i bekvämare situationer, håller brinnande. För när tron plågas ur oss, det är uttrycket, när tron plågas ur oss, så kommer det rännil av kraft genom att trosyskon håller sig brinnande och beder. Vi ber för våra trossyskon som utstår mer än vad de känner att de orkar ibland. Håll oss brinnande. Och uppehåll dem som behöver det. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.